Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Och vi har Jeanette Björkqvist med, välkommen.
Tack, men vad var det som hände där nu riktigt? Yes,
det var stipplo på tungan.
Stipplo, och ja. Eftersom det här nu är direktsändning så kommer man ju inte klippa bort det efteråt.
Nej. Kommer du ihåg stipploleken när man skulle hoppa på med sådana band? Vet du alls,
jag tror att jag aldrig i hela mitt liv har lekt något sånt.
Ja, va?
Stipplolek?
Nej, alltså, nej, men det hette inte så, utan stipplo var när man, det gick fel.
När man, jag har ingen
det är ett verb på ett sätt.
I have no memories.
Stoppla. Att man stoppla eller...
Okej, kan du berätta vad det var?
Menar du inte den där leken när man hade något gummiband? Ja. Mellan, två hade gummiband mellan benen och sen skulle den tredje hoppa olika mönster.
Exakt.
Och dra. Ja. Ja. Och sen när man misslyckades så stopplar man eller stippla. Inte kommer jag ihåg.
Men, eller det var en stipplo. Det här kommer, är jag säker på att lyssnarna har väldigt många åsikter kring. Så det är bara att låta det komma. eftersnack@yle.fi. Så kan man mejla till oss. Jeanette Björkqvist alltså här och Johan Fagerud var den fagra rösten man just hörde. Välkommen,
ja,
med.
Tack.
Skådespelare som du är.
Ja, jag har varit uppe i Österbotten och ställt huset i ordning och levt någon slags konstigt eremitliv. Jag har levt på nässelsoppa 3 dagar i rad som jag plockade på min egen äng.
Alltså, oh, Martaförbundet skulle nog vara stolt.
Ja, verkligen. Och sen åt jag korvsoppa 3 dagar. Så det, jag vet inte, det var...
Där skulle min vara nöjda.
Korven hade du inte stoppat.
Men jag tyckte att det vägde upp det. Sen när jag hade ätit nässelsoppa 3 dagar så kunde jag gått och ta korvsoppa i 3 dagar.
Och det är exakt samma logik som att om man varit på länk så får man dricka bärs efteråt.
Ja, typ det.
Ja, så de tar ut varandra.
Ja,
nässelsoppa mot korvsoppa.
Ja.
Men alltså nässlor lär ju vara otroligt hälsosamma.
Ja, när jag var där i gamla Fårhagen och så rensade jag ris och så plötsligt så dök det upp massa färska nässlor och jag kunde inte bara låta den vara där utan jag körde dem och så.
Blev det gott?
Det blev faktiskt gott. Alla frågade också, mina släktingar frågade, vad är god? Kunde du äta i stackaren? Men alltså det är jättegott.
Bra!
Ja, ja.
Vilket
rekommenderas
exempel.
Varmt.
Undra på att du ser så pick och
godare fräsch än spenatsoppa.
Mm. No, det är inte så svårt heller, det tycker jag. Max Salomaa är tekniker idag, välkommen med du också. Och jag heter alltså Magnus Lundén och programmet är alltså Eftersnack. Hej Jeanette, kan du fråga mig vad jag har tänkt på den här veckan som gått?
Ja, det kan jag, Magnus. Vad har du tänkt på den här veckan som gick?
Nu hör du, jag har tänkt på Eftersnack och ganska mycket faktiskt. Det är nämligen så att vi på onsdag fick besked från Svenska Yles ledning om att vårt kontrakt med Yle tar slut. Vi har förhandlat under våren, men det här är Yles sista bud. Så det betyder att efter nästan 20 år och över 800 avsnitt kommer sista Eftersnack på midsommarafton och det här är ingen skämt. Har du någon kommentar på det, Jeanette?
No, jag tror att jag talar för oss båda när jag säger att vi är mycket ledsna över det här. Det var ju inte så här vi ville att det skulle gå.
Johan?
Men jag ser så där som när de alltid delar ut Nobelpriset. Äntligen! Nej, nej. Skämt åsido, jag var lite chockad när vi fick mejlet om att det skulle läggas ner. Och som mina kollegor också kommenterade, att det är typ det enda de tror att vi håller på med. Eller det som hörs mycket och som folk lyssnar på tydligen. Så att jag kommer att sakna det, förhoppningsvis också lyssnarna.
Jag tror det, men man kan ju aldrig veta. Vi har nog väldigt mycket lyssnare. Och jag tror själv på radion som en vän. Men nu måste jag då erkänna att Eftersnack tyvärr sviker den här vänskapen som vi har byggt upp under 20 år med er kära lyssnare. Och jag är så ledsen för det, att det tar slut. Men det här är Yles beslut, det är inte vårt beslut. Det finns inte så mycket vi kan göra just nu. Men vi har 5 avsnitt kvar, vi slutar till midsommaren och nu kör vi. Ska vi göra så?
Så gör vi.
Jeanette.
Absolut.
Rumänien. Perfekt sån här övergång från Eftersnack till Rumänien. Men Rumänien, det slutade lyckligt. För jag var lite orolig förra fredagen när jag talade om att hur ska den gå? Och jag hade sån här djup känsla att folk inte fattar att det är ganska mycket som står på spel. Om vi får det till Ungern och Slovakien i Europa, i EU alltså. Men Rumäniens, förlåt, Bukarests borgmästare Nicușor Dan vann ganska överlägset 53,6% mot 46,4. Johan, har du en färsk kommentar på det här?
Alltså, jag tror att du var inte den enda som var orolig. Hela Europa var väl orolig att man skulle få ännu en EU-motståndare eller höger.
Putin-vän.
Vi vill inte ha flera.
Så det slutar gott.
Det slutar gott, men hur länge håller det då? För han fick ju också ganska många röster.
Det stämmer.
Och sen skulle jag säga att jag kanske inte skulle ha följt med det här om inte du skulle ha, Magnus, påtalat att det här kommer. Jag tror att du påminner ganska många av oss.
Ja. Bra. Och sen måste vi ha debriefing. Eurovisionen.
Vi tittar ju alla på det.
Jag är säker på att vi tittar på det. Jag tittar väldigt nogsamt. Jag var lite sån där jobbig gubbe, för när det kom så vi var ett stort gäng och jag ville inte att någon skulle sjunga med. Jag ville höra hur den där sången går, hur bra klarar de pressen, både när det gäller Erika Wikman och Kai. Och det lyckades på Erika, då var alla i princip tysta, men sen gick det inte att stoppa massorna och det var nog rätta massorna. För alla ville man ju sjunga med. Men jag satt där lite och riktigt nära TV:n för att lyssna. Jag tyckte de klarade sig riktigt bra.
Ja, men det gjorde de.
Ja.
Absolut.
Men vad har ni nu för känslor här? Det blev då en snygg fjärde plats och lite konstigt röstningsbeteende måste jag säga. Speciellt när det gäller Israels bidrag. Johan?
Alltså jag var förvånad att jag höll mig vaken ända tills röstningen började. Då gav jag upp, då hoppade jag bilen. Jag satt i Nykarleby och såg det med goda vänner. Men när de började rösta och jag såg vart det barkade, så hoppade jag i bilen och hörde på resten i radion sen.
Var du sur?
Nej, vet jag tyckte det hade varit en bra kväll. Och jag tycker jag var förvånad sen när journalisterna efteråt frågade Kai, men hur känns det? Så här sport som man frågar idrottare efter en tävling. Men hur kändes det nu? Och de såg jättebesvikna ut. Journalisterna alltså. De hade tydligen väntat sig att de skulle vinna. Men Kai själv klarar ju hemskt bra av det här med sin positiva energi.
Mm.
Och fjärde placeringen är väl bra.
Jo, det är det. Jag ska stryka över det väl, utan problemet är att vi alla drabbades av hybris.
Ja.
Så nu tycker vi att just det var väl bra fjärdeplats. Men om man skulle säga så där från början att Kai kommer att delta i Eurovisionen, och vi ska ha sagt det någon gång i februari, och de blir fjärde, så ska man ska svimma. Alltså på riktigt. Men sen stiger den där liksom kraven plötsligt.
Fast jag tycker mig komma ihåg att vi för en vecka sedan så försökte vi dra ner på de här förväntningarna.
Ja, vi gjorde vårt bästa.
Vi gjorde vårt bästa.
Mm.
Och sa att det där, och jag tycker faktiskt att de klarade sig jättebra. Sen var jag kanske ganska glad över det att svenska pressen kan vara ibland ganska hårda. Men att de verkar också ha varit.
De var otroligt snälla med Kai.
Ja, väldigt snälla och väldigt nöjda.
Ja.
För att det skulle ha kunnat bli något helt annat också.
Och sen var ju Sveriges Television var ju också lättade, för de ville ju inte ha det ännu en gång. Det skulle ha blivit dyrt. De talade på förhand om att det blir nog en budget version ifall vi ska ha det igen. Men jag har nog aldrig hört så mycket om finlandssvenskhet och
sånt. Är det så?
Ja, både i tvn och på radio. Och till och med när vår yngsta dotter var på arbetsintervju så blev hon intervjuad av två personer. De hörde ju att hon talade finlandssvenska. Den ena förstod inte riktigt vad det var fråga, vad hon talade för språk. Den andra började förklara för den andra intervjuaren. Agnes behövde inte längre säga någonting. Det som vi är vana att vi måste förklara.
Ja.
Nu köpte svenskarna själva om det här. Den andra intervjuaren rättade den där första och sa att nej, men det är finlandssvenskhet och hon är ju, har rötterna i Österbotten och så där som Kai och Vör, och har inte hört om det. Och sen lyssnade jag på P2, alltså klassiska musikradion, då hade de valt musik utgående från Tottesunds herrgård som finns i Maxmo, alltså som nu hör till Vörå. Det var Bertil Blom som hade tipsat dem, tror jag, för där gifte sig Sibelius, så att de spelar musik av Sibelius tror jag också, men också av Armas Järnefelt som var svågar till Sibelius. Så det blev verkligt finlandssvenskt inslag.
Alltså, vad ska man säga? Tack Kai!
Ja, och
tack
jag måste,
Kai!
Ja, och tack hade också min kollega fått höra, för att han reste till Sverige här efter, alltså nu den här gångna veckan, och hade gått till Systembolaget och sen hade han sagt någonting så att de hörde att han talar finlandssvenska, och så hade de tackat honom för den här fjärde platsen på Systembolaget.
Yeah, yeah.
Och så att, men inte han med i Kai. Men på något sätt tyckte att han också hade någon andel i det här.
Men det är hemskt bra att om man blir generaliserad på det där sättet, att vi alla är lite del av Kai, fast vi inte har gjort någonting för saken, men det är roligt att kunna liksom be sig på någon annan.
Men har du inte gjort någonting? Jag är till och med bada bastu för Kai. Det var så att bastun från Vörå kom via Stockholm och stannade utanför Finlandsinstitutet, och jag tänkte hur i hela friden ska du kunna elda där vid Stureplan med någon vedeldad bastu, men det gick bra. Jag badade bastu där och de sa de att de åker till Köpenhamn nästa dag.
Vem är de?
De, alltså Peter Lytke och hans sambo, de som har dragit igång hela det här i samarbete med Vörå kommun. Och då tänkte jag att jag åker med, för vår dotter Siri bor i Malmö just nu, så kan jag övernatta hos henne, och så lurar jag med dem och så får vi bada bastu i Köpenhamn också.
Oh.
Jag var lite förvånad själv, men vi gjorde det. Och de hängde med och vi hade en underbar dag i Köpenhamn där vi hade picknick i parken först och så får vi iväg till Finlands ambassad som generöst hade öppnat sina dörrar och bjöd på allt möjligt där. Och så badade vi bastu någon timme där. Ivrig gast var ju förstås syrisk svenska pojkvän.
Mm. Men du var alltså lite ung och galen där. Eller hur?
Ja, jag var lite förvånad själv. Ja.
Snyggt!
Ja, jag tyckte det. Och,
tack, gå till Kai igen!
Ja, och till det som ordnade den här bastu.
No, förstås. Ja.
Eller till oss alla.
Till oss alla finlandssvenskar.
Men Jeanette, finns det såna så cyniska journalister att man skulle kunna vara elak mot Kai? Nu när vi talar om att de var snälla mot Kai, men skulle man kunna uppbåda sån cynism att man skulle vara riktigt gå åt sådär som Dreve kan göra i Sverige?
Nu citerar jag min goda vän Anna-Lena Laurén som väl ändå är en prominent och mångfaldigt prisbelönt journalist som sa att hon är kritisk till allt men inte Kai.
Det var svaret.
Ja.
Så är det. Nej, men jag har också varit rädd att när svängade för dem.
Jo.
Men det var...
Men alltså man kan ju inte, alltså, jag vet inte hur man ska vara funtad om man ska slänga sig elak mot det här gänget. För de är så genuint trevliga typer.
Mm.
Och hur de orkar bara stå och le och svara på den ena frågan efter den andra. Alltså 100 gånger på en dag hade de väl haft någon intervju.
Men det är alltså att komma högt i erosionen och helst vinna tycks nog vara på statlig nivå hemskt viktigt. Du berättade att ambassaden är från dörren och sånt och det tycker jag är snyggt. Men Israel hade ju då haft en ganska hård kampanj ute i Europa och det gav resultat. De höll ju på att vinna. Nu har Eurovisions EC, eller vad de heter, konstaterat att det var inte fusk. För det har ju påstått att hur är det möjligt? I många länder var det 12 poäng från folk och 0 poäng från juryn och så vidare. Och om det skulle vara ett land skulle det vara kanske så konstigt, men det var flera länder det gick på det sättet. Och de har haft kampanjer på sociala medier och så vidare och försökt få folk att rösta på, så att säga, på rätt sätt. Och det är inte olagligt som det har konstaterats, men tycker du att det ska man göra så här?
Den här, du menar marknadsföringskampanjen?
Ja, som Israel.
Och systemet tillät det. Och nu är det väl så att de ska se över det här. Att det, där, det var ju så att man kunde ge 20 röster per person. Och sen om man var riktigt tekniskt funtad så kunde man ge fast 100 genom att alltså koppla upp via VPN.
Ja, det är ju enkelt. Alltså, inte krävs det men så det mycket. Där,
jag måste, nu har jag lite på citathumör, men Anu Silverberg från Longplay hade skrivit nu idag i sin fredag, i sitt fredagsbrev att på sätt och vis så skulle det ha varit helt intressant om Israel skulle ha vunnit.
Ja.
För att det skulle ha liksom, då skulle vi ha faktiskt varit tvungna att ta ställning till en massa saker här i västra delarna av Europa.
Det är intressant att se vad som skulle ha hänt. Skulle de kanske ordna det där sen när de har utrymt Gaza med Trumps hjälp? Skulle de ordna det sen där i det nya liksom semesterparadiset? Eller hur hade de riktigt tänkt sig?
Men alltså de var med i tävlingen och då finns det, alla som är med i tävlingen har en chans att vinna.
Mm. Jag tycker den här diskussionen förekommer alltid efter Eurovision. Och när jag lyssnade på svenska kommentarerna under sändningen så var det så här att de håna när östeuropeiska länder röstar på varann, men sen när vi uppe i Norden röstar på varann så var det knäpptysta.
Mm.
Ja, sen när någon inte hade röstat tillräckligt mycket på den andra så blev man upprörd.
Hej, vi lämnar det där.
Ja.
Men jag är glad att
till exempel då att Finlands, det här inte gav fulla poäng åt Sverige.
Ja, hur är det med? Nej, men Finland gav ju.
Jo, men det var den där ena var inte.
Jury gav inte.
Nej, precis.
De gav 10 om jag missar. Ja. Vilket svek!
Vilket svek.
Ja, ja. Hej, riksdagens generalsekreterare misstänks för brott. Då han...
Skyddspolisens tidigare chef.
Ja. Heter det skyddspolis och inte säkerhetspolis? Skyddspolis.
Skypo. Ja, säkerhetspolisen i Sverige. Skyddspolisen i...
Ja, okej. Okay. Skyddspolisens tidigare chef. Alltså, det här är ganska stort.
Det är enormt.
Ja, och landsförräderi, brott och har liksom röjt...
Rubricerar Helsingin-Sanomat.
Ja, så säger Helsingin-Sanomat. Gett ut information. Det är lite oklart till vem, eller förstås är det oklart.
Men det var på något sätt var det så här, om jag nu förstod det här rätt, jag läste Helsingin-Sanomats artikel, att på det här mötet så hade deltagit en person, pensionerad person, som alltså inte längre då jobbar på skyddspolisen, utan i princip alltså är civil.
Mm.
Och sen vad det här mötet har avhandlats, och det vet vi ju inte hemskt mycket om.
Nej, så att, eventuellt är det inte så allvarligt som det låter. Sen å andra sidan skulle man ju tycka att de inte skulle väcka gå åt en person i den där ställningen om inte på riktigt är ganska allvarligt. Så det är lite så här svårt att säga, men det finns ju inte så mycket information. Men det är ju otroligt allvarligt.
Det är alltså, jätteallvarligt.
Landsförräderi, brott på så där hög position.
Och nu ska de ju ta ställning då till att kan han sitta kvar? Eller borde man alltså ta bort honom från tjänst?
Alltså tillfälligt måste, om han nu misstänker
brott. Så tjänst nog alltså med tanke på att man har gjort det tidigare också.
Men ja, och sen måste han ju, alltså han är oskyldig tills han är dömd, men bort från den där tjänsten. Och även om man är riksdagens generalsekreterare har man tillgång till ganska mycket information. Nå, det där blir faktiskt ganska intressant att följa med vad det egentligen handlar om.
Han verkar ju ha varit misstänkt i ett år som de har hållit på med undersökningarna nu.
Jo, och så är det ju att en sån här utredning pågår ju länge och innan vi vet någonting om det alls.
Mindre, okej, det var inte trevligt, men mycket, ja, svårt att nu sätta de här rangordningen. Men den här veckan har det ju pågått, eller skett några våldsdåd i Finland. Det gör det säkert varje vecka, men nu har det varit unga människor involverade. En 16-årig pojke knivhögg tre under 15-åriga flickor i en skola i Birkaland. Och i Tavastehus så det där skada en 12-årig elev, en annan 12-årig elev med någon form av vad heter det, äggvapen.
Dagen efter.
Dagen efter, ja. Och nu, polisen är förstås orolig och det är vi alla. Polisen går ut med att man ska inte dela så här videon och för det cirkulerar mycket och de säger också att om man misstänker att en kompis eller någon bekant planerar något sånt, så måste man absolut anmäla det, att det är superviktigt förstås. Det som är nu i den här, han lämnar efter sig, eller han överlevde ju, eller han är helt oskadad fysiskt i alla fall, den 16-åriga pojken. Han hade skrivit manifest som han publicerade just för det. Och nu har jag har inte läst det där själva manifestet.
Jag har gjort det.
Okej, okay, men bra. Så det handlar om flickor, bland annat.
Han har skrivit ut där. Och sen att jag har, var faktiskt i Sveriges Radio också i veckan och sa att det är lite överdrivet att kalla det ett manifest.
Okej.
Okay. Jag har alltså läst tidigare sådana här skoldåds, alltså manifest som har skrivits i anslutning till dem, att det är en A4 som han har då enligt liksom texten i det här gjort med hjälp av ChatGPT. Och det är mera så här som någon slags plan. Mycket kort så här att vet du, gärningsman, kolon, 16-årig pojke och sen mål, och då skriver han alltså där flickor. Och sen skriver han där om vilka videospel han tycker om att spela, hur den musik han lyssnar på och att han har planerat det här i ungefär ett halvt år.
Okej, det
är men att där är inte alltså någon sån här
ideologi på det sättet utöver det här att det är flickor som han inte känner som han ska
skara. Ja, sen tyckte han då att det är för att det känns liksom, tanken är bättre, enligt honom känns det bättre att rikta sig mot flickor än mot pojkar.
Men
den är inte, alltså, det är inte någon sån här djuplodande att jag tror att det handlar nog om en ungdom som mår väldigt, väldigt dåligt.
Samtidigt är det skrämmande att det är sådär sakligt, att han har gjort som ett litet så här jag tänkt och det här har jag tänkt göra och därför gör jag så här.
Ja, men vilken liksom hans andel och vilken ChatGPT:s andel har varje vet vi ju ingenting om. Sen är det intressant att om han har lyckats få alltså ChatGPT att göra den här, för att ChatGPT brukar ju nog vara sån här att den liksom stoppar en om man försöker ställa liksom frågor som blir på gränsen till liksom juridiskt tillåtna.
Men man kan väl ännu manipulera ChatGPT?
Man kan manipulera det, så är det.
Jag lyssnade faktiskt på Jeanette när det kom i P1. Och där poängterade du ju att det som har hänt nu är ju att det har gått ner i åldrarna. Han var ju jätteung, eller 16 var han.
16 var han,
ja. Ja, vi hade förra året de här 12-åringarna i Vanda. Den här, var det Vanda? Viertolan kom alltså.
Och det pratar man också i Sverige mycket om nu, att det går ner i åldrarna. Alltså att det här, där handlar det om gängkriminalitet också, där de också riktar sig till små barn för att få med dem. Jag vet inte om det är besläktat med det här, om det inspirerar varandra på något sätt.
Hur reagerar du, Johan, när du, nu har det sagts att i det här fallet så var det eller hans klasskamrater och sådana som känner till honom och känner honom, säger att en ensam person, eventuellt mobbad, enstöring, alla de här orden. Vad läser du in i det om man sen tänker på vad han gjorde?
Men det är ju sånt som ständigt återkommer när sånt här händer. Mm. Ensam, ofta pojke, man, isolerad, mobbad. Så nu måste du ju väcka frågor, att vad kan vi göra för att förebygga det här? Mm. Motverka det här, menar jag. Och i spartider i synnerhet, vad är det man sparar på? Skolkuratorer, extra hjälp i skolan, så att man skulle fånga upp de som behöver hjälp så fort som möjligt. För om man isolerar sig, nu säger jag man och jag menar, man kan bara gå till sig själv och man blir liksom isolerad. Nu har jag just berättat att jag levde remitliv i Larsmo. Jag menar inte att, att det är farligt. Men alltså man isolerar sig med sin ångest eller med sina problem. Eller så blir det farligt till slut.
Hur ska man få en ungdom eller en vuxen som har sådana här tankar att förstå att nu mår jag dåligt och det är det som är problemet? För det har ju också polisen gått ut med. Att om du har sådana tankar så är det du som nu är problemet, så att säga. Att du borde söka hjälp. Du måste göra söka hjälp. För de där tankarna är inte liksom bra.
Men jag ser nog på något sätt att det där, och det är bra att polisen säger det, men sen om man är den personen som är i den positionen, så tror jag inte att det här budskapet når fram.
No.
Utan där finns det, jag tror inte att det finns liksom riktigt något annat sätt än att vi kollektivt alla behöver alltså se varandra. Att om någon är väldigt ensam, eller någon inte syns till, eller någon inte deltar, så det där, och man kan ju inte belasta alltså ungdomarna eller liksom vänner omkring den här personen, men att då ungdomarna till exempel pratar med någon vuxen om att nu är den här killen nog väldigt, väldigt ensam, att han är aldrig med.
Mm. Sen får vi inte glömma att ibland är det inte heller att de kanske i våra ögon mår dåligt, men de tyr sig också till sidor på nätet eller till folk som sympatiserar med tankar som incel-män gör, eller syn på kvinnor, eller som det har pratat mycket om i Sverige nu, att det till och med idealiseras en grej att man kan gå ut och knivhugga vem som helst. Det har ingen betydelse vem det är, bara man gör det. Och vad är det som driver folk till det? Är det uppmärksamhet eller är det... Ja.
Finns inte svar.
Nej, det finns inga svar.
Och det handlar inte alls nu om samma sak. Men ett motsvarande, eller inte ett, det är inte ett motsvarande symptom, men det kan vara ett symptom på samma problem. Jag läser i lokalblaskan Helsingin Utiset, så står det att snatteri i butikerna har ökat explosionsartat i Helsingfors. De har statistik från perioden januari till mars i år och jämförde med i fjol. Och det har fördubblats. I alla fall de som blivit fast eller blivit anmälda, det, eller nästan fördubblats. Det var 4005 fall nu det här året och 2450 i fjol. Och så intervjuar de det där olika butiksansvariga från K-market och från S-kedjan och det där. Och så säger den här killen från S-kedjan, kommer sen fram till att han börjar igen tala om, gissa vad, coronatiden. Att vi har som samhälle inte normaliserats efter coronatiden. Och sen dessutom lägger man på ekonomiska osäkerheter som följde på Ukraina-kriget. Men att vi har aldrig kommit tillbaka till det. Och hans teori är att de här sakerna hänger ihop. För nu är, och sen handlar det förstås om det att folk är fattiga. Och sen handlar det kanske om en redlöshet, att man kan ta sådana här risker. Alla möjliga förklaringar. Men i alla fall, han lyfter upp det här coronatiden.
Men på vilket sätt alltså menar han att den har...
Han menar bara att vi har inte, han säger bara att vi har inte kommit tillbaka till en normal tid, så att säga, efter coronan. Och att allt är liksom lite exceptionellt på alla fronter. Det var han säger.
Finns det alltså uppgifter om de här, det här borde jag säkert veta, men finns det uppgifter om ålderskategorier på de här snatterigrejerna eller någon annan sån här mer specifik alltså info om dem?
Mm, jag tror att i den här artikeln fanns det inte, men de talar nog om att det, dels är det ligor som stjäl dyra saker och så är det alltså dyrt köttprodukter, men sen också kosmetika, rakblad, allt möjligt.
Kaffe är det senaste nu i Sverige man pratar om eftersom
kaffe
det
har
stigit
har
massor.
Ja. Kaffe har varit länge i Finland.
Mm. Och jag såg själv
kaffe från ytterdörrar, alltså de här ingångsdörrarna.
Jag såg själv alltså här ett gäng som var, alltså vi talar nu om mycket borgerliga trakter i Helsingfors, i norra Helsingfors, men alltså... Naja, och det är helt vanlig Aleppo, och där var ett gäng som, sen på busshållplatsen, så glatt lyfte de på sina skjortor och hade enorma mängder. Det var en ganska smart så här klädsystem, så att det var nog ganska svårt att fatta att det var någonting. Och sen nästa dag var i den butiken så att ni vet ni om att här är, ja, vi vet, det händer, det är ingenting vi kan göra. Att det är omöjligt liksom att kontrollera. Och vi talade, då var det kanske 6 typer som, åtminstone 3 av dem hade alltså byxorna helt fulla. Vi talar om så stora mängder grejer. Och inte vet jag om de var utslagna eller inte. Jag tycker inte de såg ut så, men det vet man nog aldrig. Alltså man kan ju förstå att någon som, alltså det förstår jag, någon som är fattig på riktigt. Vad ska man göra?
Jo, du förstår och du tycker att det är fel, men du kan förstå den här bevekelsegrunden till att man gör det.
Men i övrigt så det där, ja, och Sen vet jag, det här kan ju ingen veta, men de påstår att 500 miljoner euro säljs det för. Och det är ju dåligt för butikerna, betyder stigande priser. Men det berättar också om någonting, om vart samhället är på väg. Alltså att om vi bortser från den förlusten butikerna gör och priserna stiger, så att de tillräckligt, så där många människor upplever att de måste stjäla, eller inte kanske de måste, men de gör det.
Men det finns också någonting i den där repliken som du sa, de kan inte göra någonting. Vi vet om det, men vi kan inte göra någonting åt det. Egentligen borde man göra någonting genast åt det. Mm. Att mota Olle i grind, alltså för att få folk att förstå att det här funkar inte, så här kan ni inte göra. Är jag naiv när jag säger?
Nej, men det är det där att göra någonting, för att om man tänker då, det är ju förstås att stora varuhus och så här som är utsatta för det här, men sen hemskt ofta åt sådana små kvartersbutiker eller mindre butiker där det finns inte väktare, det finns inte hemskt mycket personal, där det kanske en eller två, ofta ganska unga människor på jobb. Mm. Och det förstår jag, att vad ska de göra om de ser? De kan försöka säga någonting och riskera sen att situationen urartar, vilket den har gjort, beroende på vem det är som alltså är där och snattar. Många butiker i Helsingfors har ju sådana här ambulerande väktare som borde kunna komma ganska snabbt om man larmar. Men det där polisen har ju nu då ändrat sin taktik, för det var ju länge så att man liksom kunde kvittera bort snatteri ganska enkelt, alltså helt enkelt för att spara polisens resurser. Nu har de ju satt in ganska mycket energi på det, att de börjar plocka, för att många av de här är ju sådana här seriesnattare som kan ha snattat 30-40 gånger, att det är liksom verkligen satt i system. Så att man nu ingriper, tar fast dem, gör en utredning och ger ett straff, för att i något skede kanske det skapades en sån här uppfattning av att nå, snatteri, det är inte så allvarligt och det leder nu inte riktigt till något det där straffpåföljder heller, och det har man ju då nu faktiskt ändrat.
Jag tycker det är bra. Jag tycker om resurserna faktiskt finns till det där, så tycker jag det är bra att hindra det i början, för jag tror att det växer till värre brottslighet efteråt. Om det är så där stort att det liksom har hållit på 60-70 gånger och blivit fast.
Men det är bara det att, är det bara det symptomet, eller är det faktiskt så att det tar slut sen om man får slå näven i bror?
Nej, här tror jag nog åtminstone att det finns alltså någon signalvärde i det, att samhället sätter foten ner och säger att hej, att det här är brottsligt och det här leder till konsekvenser.
Men de här butikskillarna säger att i praktiken, lite i motsats till vad du sa just, så säger de att det egentligen händer det ingenting.
Nej, men det är alltså den som det har varit.
Mm. Men de säger så i den här dagens? Eller din...
Jo, men det här är alltså helt nytt. Det här är alltså nu helt jättefärskt, den här taktikändringen.
Okay,
så det har säkert inte kommit i fatt, och inte säga ja att det är lösningen på det eller att det kommer att ta slut, det gör det säkert inte, med det där. Åtminstone får man ut att sådana här, så att säga, lyxsnattare som bara tycker att det är spännande eller tycker att man har rätt att göra det eller för att det är roligt och för att man vill ha. Så där i alla fall kanske man kan garra bort.
Man kan i alla fall säga att alternativet är ännu sämre, eller mycket, mycket sämre, att inte göra någonting. Så det är ju helt klart.
Vi får återgå till gamla systemet då, att allt sker över disk och man gömmer allting bakom disken och så får man köa där och stå och köpa kaffe. Ja.
Men det är att man måste börja låsa in, alltså det är så som det är i den här samma butiken just talar om, som är alltså väldigt, allt är jättebra ut och så här, men de har nu till exempel satt lås på alkoholdörren.
Det förstår jag.
Att det är lås. Varje gång man ska ha en bishop måste man gå till kassan och be att kan du låsa upp dörren. Det är liksom helt ett Finland jag är inte riktigt van vid.
Mm.
Att det ändras i snabbt takt. Men det är inte alls bara alkohol de skäl, utan allt möjligt annat. Men det om det. Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
Men vet du vad, jag har tänkt på Elvin Larres, som är en av de lyckliga. Han är 16 år och han har gått ut Norsen i Helsingfors nu den här sommaren.
Bra Norsen.
Bra Norsen igen. Och det där. Och han har sökt sommarjobb såsom 10 000-tals andra ungdomar och lyckats få då en sån här sommarsedel som många kommuner och städer alltså ger, och sökt då jobb på ett café i Helsingfors. 240 andra har sökt alltså jobb där och han var nu en av två ungdomar som togs dit. Men det där, de här senaste månaderna, den här liksom längs med den här våren, så har jag ju nog sett där i mina sociala medier de här uppropen av föräldrar som har ungdomar, också alltså äldre barn. Alltså det är inte bara nu 15-16-åringar utan också sådana här unga studerande liksom 18, 19, 20 uppåt som inte får jobb. Alltså kompetenta, duktiga ungar som har jobbat tidigare och nu finns det inga jobb. Mm. För att konkurrensen är så hård att sen liksom, sådana jobb som man tidigare har kunnat söka, så nu konkurrerar man med erfarna äldre som har fått sparken. Och tillgången till jobb har minskat dramatiskt på 2 år. Och det är ju nog jätteilla. Det är illa för alla inblandade. Alltså de som är arbetslösa, kompetenta människor som måste söka alltså sommarjobb. Mm. Och sen också för ungdomarna som behöver konkurrera för att vi vet ju alla hur bra det är för ungdomar att få en kontakt med arbetslivet och lite erfarenhet. Så jag tycker nog att det är otroligt alltså.
Alltså det är hemskt. Alltså det är helt förödande för det kommer att ha effekter ganska långt i framtiden på många plan. Och just hur man tappar ju säkert lite hoppet om man är 18, 19, 17, 16 år.
Eller 15, 16 år, där Big Boss vill ha jobb. Alltså det kommer bara nej.
Det kommer inga jobb, det finns inga jobb. Och vad gör man sen? Sen frågar vuxen, har du sommarjobb? För vi lever i tiden då, det gick att få sommarjobb.
Ja.
Så jag tycker faktiskt det är ganska hemskt. Och det var intressant, vi åkte då med Finnlines när vi kom hem från Köpenhamn. Så träffade vi två...
Det finns också andra rederier. Ska man säga Sverige, public service.
Ja, bra, tack Johan. Jag åkte alltså från Travemünde då, och så råkade vi träffa två finlandssvenskar där som bor i Tyskland, har bott i 30 år. Så började vi tala om skillnad mellan Finland och Tyskland. Det var en ganska intressant diskussion. Vi satt länge och snackade. Och en stor skillnad, och nu har jag bara de här som källa, men de talar om det här lärlingssystemet i Tyskland och Österrike. Att det finns jobb för sådana som till exempel studerar första året. Att gå på en arbetsplats, man får säkert inget betalt. Men att lära sig ett yrke. Och att det finns platser. Och min son som nu studerar i Wien har också lite börjat kolla marknaden. Och där finns möjlighet att få. Och just att den här tankegången att man ska liksom lära vidare och få erfarenhet. Men i Finland det är ju helt nästan omöjligt för de som studerar ska ha sina praktikplatser att hitta något. Om inte man har kontakter. Och det gör det ytterligare ojämlikt samhälle.
Men tänk nu vilken fantastisk investering för städer och kommuner att anställa lite för många sommarjobbare. Alltså, säkert gör många det redan. Men alltså, lite för många som klipper gräs eller gör vad som helst i kommunen. Det kostar lite men jag tror att man vinner på det i längden.
Ja, men det är just det. Alltså, förstås, jag tror att alla skulle kunna vara överens om det där. Men den där typen som sen sitter med budgeten vid staden. Nej, vi har inte råd att ta några extra. För att det är liksom allt mäts i cent. Så vad ska de göra?
Fast de ger ju nog, alltså, det måste man ge...
De där sedlarna.
Ja, de där sedlarna som ger poäng. Då får man ju alltså lite subventionerat om man anställer ungdomar i mer än 2 veckor.
Ja.
Så det är ju ett fint system. Men nu är det ju helt andra tider, de här ungarna. Alltså, när vi har varit i den åldern. Så det var ju bara att marschera in och så hade man sommarjobb. Och man
det var en anmälningsfråga.
Ja, så lärde man sig. Jag har börjat jobba när jag var 13, tror jag.
Men vad jobbar ni med när ni var små? Jag kan säga vad jag... Jag klippte gräs första året. Sen var jag ute i skogen och mätte upp olika skogsskiften. Det var otroligt mycket mygg, men det var helt lärorikt.
Mm.
Och sen har jag varit simlärare i ganska många år. Ja, vad har ni jobbat med?
Jag var simvakt, men jag kunde inte simma, så jag ska ha behövt dig där.
Alltså, det var den...
Vad hade du jobbat som simvakt, men du kunde inte simma?
Jo, det är en paradox.
Alltså, kära kommunen, någon gräns med vad ni...
Det här var inte kommunen.
Nej, det var folkhälsan kanske.
Nej, verkligen inte.
Men det är preskriberat.
Det var ett simsällskap i Helsingfors, så det är preskriberat, för det var mitten av 80-talet.
Skulle jag ha varit simlärare på den simskolan, ska jag kolla din simkunnighet
för det? Men hade du gjort något annat jobb?
Café har jag jobbat, och på krog har jag jobbat, sen jag var 18. Och sen blev det journalistik. Tidningsutdelare.
Ja, det är hårt jobb.
Mm.
Jag har alltså börjat min karriär med att plocka flyghavre. Sen blev jag barnvakt. Och det gjorde jag länge med min kompis. Alltså, då var jag barnvakt på det sättet att jag cyklade hemifrån till stan. Det var 17 kilometer. Väg en väg och sen 17 kilometer
tyckte tillbaka. Tyckte du om barn eller var det sådär att han var som han?
Min kompis var jätteduktig med barn. Nej, vänta, det var så att föräldrarna tyckte om henne och barnen tyckte om mig, så var det. Nåja, men det så gjorde vi alltså länge och fick ihop lite till vårt fredagsgodis. Sen började jag på kafé och då drack jag inte ens kaffe än, så där har jag stått och kokat espresso och cappuccino utan att veta ens vad det var. Och sen har jag jobbat på varuhus, alltså klädavdelning och vikt kläder, och sen blev jag kassa och sen jobbade jag i glasskiosk och så jobbade jag på godisbutik och så jobbade jag nog på något annat ännu och sen blev det journalistik.
Mm. Men vi har då alla tjänat lite slanta. Vad gjorde ni med fyrkorna sen då? Du köpte godis.
Vi köpte godis, alltså, men då när vi var unga, alltså då typ 12-13, då köpte vi godis. Och sen lärde jag mig spara.
Aha. Är du ännu sparsam?
Jag är jättesparsam.
Johan?
Jag har köpt en kamera för mina första pengar när jag klippte gräs i Jakobstad.
Men jag har lite samma, jag köpte den där, kommer ni ihåg den här, när det kom en ny Walkman? Alltså man sparar och sparar, så köpte, det var liksom, det var så fantastiskt att ha en apparat som man har själv tjänat till.
Ja.
Det var stort. Och sen gick den tyvärr sönder på stafettkarnevalen. På tal om stafettkarnevalen, så nu är det ju stafettkarnevalen.
Nu är det stafettkarnevalen.
Hyllning till alla som springer och till arrangörerna som orkar år ut efter år in. Det är nog, det ska vi vara stolta över på svenskan. Kaj och stafettkarnevalen.
Det var massa lärare och elever på tågen när jag kom ner hit.
Ah. Nej, vad roligt.
Var de busiga?
Nej, de var ytterst, det var gymnasie och högstadie tror jag. Och de var mycket välartade och läraren stod med en stor påse med mellanmål som hon delar ut åt en mycket välorganiserat.
Fantastiskt. Och vad har du tänkt på den här veckan, Johan?
Och vad jag har tänkt på? Jag lyssnade på en jättefin söndagsintervju med en Emma Holten. Har ni hört om henne? Hon är svensk-dansk. Hon bor i Danmark. Hon har nu gjort stor succé med en bok som heter Underskott. Och det var mycket intressant att höra på henne. Orsaken till att hon började skriva var att hon hade hört om en rapport i Danmarks radio som där de talar om att kvinnor kostar mer än vad de ger samhället.
Okay.
Och det tyckte hon att hon ville undersöka, att kan det stämma det där? Och då var det liksom, kvinnor jobbar kortare tid, de är mera mammalediga av någon orsak. För att
det, det är en jättedålig sak.
Ja, ja alltså, men ni hör ju, ni förstår att hon gick igång på det här.
Ja, jag går nu
det hade de mätt. Att ja, och dessutom så är det ju ofta, jobbar de bara deltid, de betalar mindre skatt. Det var en massa saker, och så är det ju, ja, det ena med det andra. Hon tänkte, nej, men kan det faktiskt vara så där att kvinnor kostar mer än vad de ger? Och så blev hon sjuk i någon sjukdom som hon hade, som var tvungen att vara länge på sjukhus. Och hon märkte att här är alla de här människorna som jobbar inom vården. De är relativt lågavlönade och många av dem är kvinnor. Det är de här som tar hand om mig nu så att jag ska kunna bli frisk och bli en god skattebetalare. Mm. Så hon tyckte att det var ju absurt att de säger att kvinnor är bara ungefär till en last för samhället. Så hon skrev den här boken Underskott, som det är med böcker och ekonomi, så hon har säkert fått mothugg också. Jag har inte läst själva boken än, jag har bara lyssnat på intervjun. Men den har spridits stort och fått mycket uppskattning. Och just det här att hon väger ekonomin mot det här människovärdet, som jag tycker att det är viktigt att tänka på idag, där man talar om det som du just var inne på med budgeten nu, och man sitter där och säger, nej vi har, han säger jag, det kan vara en hon också, som säger, nej vi har inte råd att anställa de här sommarjobbarna nu. Men tänk nu, om vi ger den här människan nu jobb här, och det kostar oss lite pengar nu, men vi sparar mycket mer för att den här människan ska må dåligt om 5 år för att hen inte fick uppskattning eller...
Eller hen blir en jättegod skattebetalare som tidigt lärde sig jobba.
Men ser ni inte problemet att ideologiskt tror jag att många skulle kunna hålla med om just den här tankegången, men när det finns ingen som är samhället som säger att nu måste vi anställa flera, för att det alla är enheter med sina egna budgetar, så de kan inte göra det.
Men vi är ju samhället. Hon är också samhället.
Jag håller med
dig.
Som
ser en orättvisa och lyfter fram den och argumenterar mot det här absurda att kvinnor kostar mer än
det. Det är en sak. Jag talar nu bara om det här att anställa mer.
Ja.
Men nu tycker vi har en kvinna här i studion. Jeanette, varför är ni som den att ni kostar mer än vad ni är?
Det där, jag skulle våga säga att om vi går Magnus till det där, till botten med den här saken,
och
så tar vi Magnus Londén och så ställer vi Jeanette Björk, så står vi bredvid varandra, så går vi och gräver, hör du, våra inkomster från de senaste åren, så garanterar jag att jag har betalat mera skatt än du. Jag är ganska säker på det.
Ja, jag kan
tror jag
också säga att min fru att betala mer skatt än vad jag betalar.
Ja.
Det spelar ingen roll. Just, men alltså, generellt, du ska inte tala om det eller mig nu. Utan
men du frågar ju varför jag kostar så mycket.
Ja, men kvinnor. Du är nog en representant för kvinnorna.
Är jag det?
Ja. Du kanske en dålig representant.
Men det där, nu måste jag läsa den här boken, för att antagligen kulkastar hon den här texten.
Jag vill absolut läsa boken, men jag tycker det är något skrämmande också, det där kvinnorna kostar mer. Det är någonting med kvinnosyn som finns där. När vi just talar om de här unga männen som tycker att man ska gå visa där aggressivitet.
Där är nu
kvinnor.
Den här beklagliga saken att kvinnor är de enda som kan föda barn.
Ja,
och barn behöver vi.
Men det är ju, därför blir det så absurd den här kommentaren. För jag menar, å ena sidan talar man ju om att nativiteten är för låg. Så att, hur ska vi då lösa det?
Och sen hur man än vänder på det, så är det ju nog kvinnorna som klämmer fram pojkarna också.
Är det så?
Men oberoende så den här, att jag förstår inte riktigt att man kan göra en sån här undersökning. Alltså jag menar, vad är det man, hur,
Men hörni, jag tycker vi ska alla läsa den där boken.
Ja, men det är ganska huvudlöst nog att påstå sådär.
Mm. Men berätta, varifrån kom den här hennes uppslag? Var det någon diskussion som någon hade sagt det här?
Ja, vem
var det? Det var i Danmarks Radio som de hade redogjort för den här undersökningen. Där de konstaterade att jag nu en gång är bevisat att kvinnor betalar mindre skatt än vad män gör. Och det kostar mera för att bland annat föda barn. Men hon blev ju förbannad med rätta.
Ja, för det, ett argument direkt som ni redan var inne på är ju då att kvinnor är mycket mer hemma och att de föder barnen. Och så någon måste ju ta hand om de här barnen, om det oftare är kvinnor.
Och av den orsaken har man ju till exempel ändrat lagen i Finland för att få papporna att stanna hemma, ja. För att det har ju inte kommit utan lagstiftning. För alla i alla fall.
Ja, och jag som har varit hemma med mina barn undrar verkligen alla pappor att få vara hemma med sina barn. Oberoende vad det kostar. Sen vill jag bara säga att underrubriken till den här boken som heter Underskott. Underrubriken är omsorgens ekonomiska värde. Att man ska inte glömma bort att det är ett värde också. Exakt. Att det finns omsorg i samhället.
Men det är intressant för att just den här veckan OECD har gett ut en landsrapport om Finland. Och jag läste på Svenska Yle om det här och de föreslår för att det ska bli bättre i Finland på alla sätt ekonomiskt. Och vi ska betala mera engelska på arbetsplatserna för att kunna få in folk som inte talar finska eller svenska lättare in i arbetslivet och så vidare. Men en sak de också sa var att vi måste skippa hemvårdsstödet så att folk kommer snabbare ut i arbetslivet. Jag måste säga att, jag vet inte vad ni tycker, men jag håller inte alls med om det här. För jag tror att det är väldigt få som tar det här hemvårdsstödet av lättja för att de inte vill jobba, utan de kanske tänker att de vill vara med sina barn. Hemvårdsstöd får man tills barnet fyller 3 år och det är ju frivilligt förstås. Och summan man får är 377 euro plus vårdtillägg beroende på ens inkomst. Så allra högst ska man få 509 och sen kan man eventuellt få kommuntillägg beroende på var man bor. Och det här är alltså för ett barn om man har låga inkomster. Så, och då tar man hand om barnet och är med det där barnet. Och jag tycker att det är också ett plus att vara med sitt barn. Men vad tycker ni?
No, definitivt. Och dessutom har vi just talat om att det är många som längtar att få komma ut i arbetslivet. Jag menar, ge dem jobb då medan de som är hemma med sina barn kan vara hemma.
Jeanette?
Jo, det är hela tiden den här talen om att man ska ut i arbetslivet och vara på jobben. Nu för tillfället är det ju faktiskt så att det är inte så hemskt lätt att få de där jobben.
Så det här skulle ge plats för fler?
Ja.
Och om man väljer det. Så jag förstår inte den här jakten på det hemvårdsstöd som har pågått ganska länge. I don't get it. No, en annan sak som jag tycker veckans på ett sätt lite gjort positivt i den här veckan också. Den här mannen jag läste i Husi som Joakim Nordling som då byter tvålkoppar på Espoo simhall. Espoovikens simhall, ursäkta. Han har då blivit störd på att de här tvålkopparna där i duschrummen är dåliga och söndiga,
trasiga
och det där. Och så han börjar printa ut på sin 3D-printer, tagit som sin livs, eller kanske inte livsuppgift, men tagit. Han är ivrig simmare och det här då Petra Mietinens Jutto i HBL. Och då han fixat det här, och när jag läser det här, jag läste liksom ord för ord, mycket noggrant, och det var ju 2 artiklar dessutom. Jag blev så glad.
Men du läste väl också sen fortsättningen, ja. Att sen när det gick upp för den här Espoo stad att det här hade pågått,
ja.
Så blev de arga,
ja.
Och upprörda att man kan inte börja gå dit och renovera för den här egen hand och det där. Och det här är nog sånt som de borde förstås kanske ha märkt, för att det har ju varit alltså då problem i 8 månader och det var därför den här killen bestämde sig för att nu bara helt enkelt gör han själv.
Ja. Men vad tycker ni om det här nu? Om Joakims Jockes...
Ja, det är fantastiskt.
...tilltag.
Jag kände lite igen mig. Alltså att man väntar på att... Kan de nu inte fixa det där? Nå, jag gör det själv då.
Ja.
Men...
Alltså, jag tycker
kanske de fick en spark i baken nu då när de märkte att han hade gjort det. Att de själva borde satsa på att rämpa det.
För att stadens svar var ju då att om man märker något så ska man skicka ett e-post till deras feedback-e-post. Och jag tror att många av oss som har kommunicerat med kommunerna i sin respektive hemkommun märker att dit får det mejlet och sen hör man aldrig mer om den saken. Så de har sig själva chilla. Och som du sa, Jeanette, och det kom fram att det 8 månader, de har inte ens märkt att någon har bytt det. Så det visar ju hemskt mycket om hur det funkar. Så mera sådana här Jocke Nordlingar behövs för att de är ju inte destruktiva. De ser en sönder tvålkopp, sablar, då fixar jag det själv då. Och det är inte,
i allas väl.
Ja, i allas väl. Det är, liksom, det är inte bort så att säga från någon annan. Han har väl ganska mycket tid till det här och förfinar det, för de första blev inte helt perfekta. Och jag tycker att det här är en solskenshistoria, hur en äkta, ett demokratiskt samhälle kan funka, ett positivt samhälle. Och sen kan de där tjänstemännen bli lite sura, känna att nu blev vi satta på plats, men det blev ni också.
Jag kan i och för sig förstå om alla skulle börja gå och rämpa lite på egen hand.
Jag förstår.
Men det var ju inte alls riktigt nu fråga om en renovering. Nej. Det var sådana plasttvålkoppar.
Kom det alls fram ifall han hade kontaktat kommunen och påtalat det här problemet?
Jag är ganska övertygad om att han säkert kanske har gjort det.
Ja, vi säger att han gjorde det. Han försökte, men det här vet jag faktiskt inte. Men att... Ja, alltså jag hyllar nog ändå det. Men det är klart att om alla börjar fixa själva så har vi lite problem. Men det får vi tackla med ta sen när det problemet uppstår.
Att ja, han hade ju en hälsning nu när de sa att de fixar nog sån här själv. Så han hälsar ju till dem att där är ett skåp trasigt i herrarnas omklädningsrum. Så nu får vi följa med att fixa dem det nu snabbt då. Så att han inte själv behöver fixa det.
Och han satt ett foto med där dessutom. Liksom att det här, nu kan ni se det här skåpet. Så att mera sånt. Hej, vi ska gå vidare. Donald Trump har ju nu sagt att sucka inte, vi måste ha en Donald Trump, för jag skulle ha liksom fyra på listan grejer som han har gjort.
Det är Johan du talar till nu.
Ja. Jag suckar.
Jag är van.
Ja. Är det här med Sydafrikas president?
Det var en sak, men det här struckar jag över nu här i flöde. Okej, vad annat tror ni att jag har?
Det var säkert om Harvard.
Ja,
det här
utländska
ja. Studenterna.
Alltså förstår ni hur de gräver sin egen grav? Alltså hur de liksom...
Vilka de?
Trump-administrationen. Att säga till Harvard som, var det nu en fjärdedel av deras studerande kommer utomlands ifrån. Att nu får ni inte ta mera. Det som det är, nu får ni inte ta mera. Redan nästa läsår, 25-26, får ni inte ta utländska studerande. Och då säger de, alltså argumentet som de har fått ett brev. Harvard har fått ett brev. Det är väl ändå en av världens kändaste universitet. Att om ni vill åtnyttja privilegiet att registrera utländska studenter, bla bla bla, Trump-administrationen kommer att upprätthålla lagen och, nu citerar jag, utrota ondskan med antiamerikanism och antisemitism i samhället och på campus. Alltså de vill stoppa anti-amerikanism på universiteten.
Det här är ju alltså en fortsättning av tidigare när de fick order om att börja ändra saker.
Ja.
Och vägra godta det och så fick de besked om att finansieringen skärs ner.
Och allting började...
Det här är nu steg två i samma.
Ja.
Och allting börjar med att de sa att de skulle rensa bort antisemitismen.
Ja, men nu har det utvidgats. Men fattar ni att det här är på riktigt nu Putins språk. Alltså att vi måste utrota det. Utrota ondskan med anti-amerikanism i landet som är land of the free lanseras det som. Att det håller på att gå, alltså det är inte något skämt mer. Och också det här Sydafrika möte som vi var helt byggd till största den på lögner som Trump visar upp de här videoklippen. Att det går ganska, och sen har han igår en sån här kryptovaluta dinner för de som bjöd högst för 200 utvalda som tycker om kryptovaluta och så här, och de har köpt av Trumps egna kryptovaluta, den här meme-valutan eller vad man ska kalla det. Och allt det här pågår.
Jag tycker det har varit tufft av Howard att stå emot, till skillnad från Columbia University. Men jag undrar hur länge de klarar av det. Jag hoppas verkligen att de, för de har ju, de demonstrerar där nu och sånt. Och jag hoppas att de går ihop, alla universitet, mot det här. För att det hotar ju, som du säger, hela yttrandefriheten men också den akademiska friheten.
De vill ju splittra de här universiteten, och så som med alla andra, splittra nationer och splittra universitet och så vidare. En helt annan grej, när jag cyklade hit så såg jag ett gäng som stod och plockade skräp vid gatan, liksom på sidan av trottoaren. De såg verkligen inte ut som stadens anställda. Så stannade de och frågade, förlåt men vad gör ni? Ja, vi samlar skräp, så han är jätte så här hurtigt och lite stolt också. Så frågar jag, okej, men ni ser inte helt ut som staden. Nej, vi är från Danske Bank. och det där sen
finns också andra banker.
Det finns ju. Aktia banken, till exempel en bank som hade stängt på påsken. Det är en sån bank som stängde alla kort. Bara så att Aktia blir påminna om det här kundservicen. Men sen finns det också andra banker. Men att nu var det Danske Bank som var där och plockade skräp. Och då tänkte jag tänkte att wow. De var där alltså, nästan i sådana här, inte riktigt högklackade, men lite ditåt. Och jag blev lite imponerad, så började jag tänka på alltså Sovjetunionen faktiskt. För i socialismen, åtminstone min bild är den, så hade de någon sån här idé om att alla, också politrukarna, ska en dag, typ vet ni, i månaden ut och städa. Och vara liksom, att man, det ska inte bli liksom samhällsklasser, man ska inte tro att man är något, utan alla ska kunna göra allt och sådär. Jag tror inte att Brezhnev stod där och sopade gatorna, men i alla fall, det var säkert väldigt ojämlikt förstås, men som idé är det lite spännande. Och nu har Danske Bank då, i något sorts projekt måste ju vara att alla ska göra gott. Så vad tycker ni om det här?
Jag tycker nog inte att vi behöver gå till Sovjetunionen och hämta det exempel. Jag tycker vi behöver gå till min lågstadieskola.
Okej, vi går till din lågstadie.
Alla ut, gjorde ni inte? I Sibbo eller i...
Alltså nu har jag varit och, nu har jag varit och samma skrev.
Landskommun.
Sa du Sibbo?
Nej, ja, men glömde. Jag
kan inte komma över det här nu.
Men gick ut en dag eller två på våren och plockade skräp. Jag tycker det var mycket...
Det gjorde vi. Längs med vägrenen. Mm.
Och jag har gjort det med mina barn nu i modern tid också, med skolan. Men det här är nu Danske Bank som är ute. Ja, det var det väl, arbetslivet.
De kallar säkert det friluftsdag.
Det är möjligt.
De fick dra.
Eller som man säger på finska, tykypäivä.
Ja, kanske det var det. Men ser ni det här som positivt eller negativt?
Positivt, definitivt, positivt. Om man plockar bort skräp.
Jag tycker absolut inte att någon banktjänstemän ska behöva vara där. Det var, så, men det är väl, och sen alltså det här att rikta in sig på skräp. Mm. För det finns inte tillräckligt många plockare för att få bort allt skräp som finns i naturen, så alla händer ju. Det finns ju de som har som hobby också, att de går om, man plockar och tar skräp längs med när man är ute och promenerar.
Men om ni till exempel på din arbetsplats som är HBL, och jag vet att det finns andra tidningar också än HBL, det finns Vasabladet till exempel.
Ja. Men det är samma koncern.
Oberoende hur många du...
tidningarna och AU och Nya Åland. Ålandstidningen.
Ja. Har vi missat något?
ÖT.
Ja,
nya
Östis.
Och Nya Östis.
Ja.
Bya nytt.
Ja. Var kommer Bya nytt ut?
Nåja, till saken.
Till saken, ja. Om du får din arbetsplats, skulle du bli beskedad. Hej, vi har sen nästa fredag har vi inom situationstecken friluftsdag. Eller vi ska göra något gott. Vi ska gå och samla skräp i centralparken.
Ja, men det är väl en jättebra idé.
Skulle du vara i första ledet? Eller?
Jag är i första ledet och alla andra är i första ledet också.
Okej. Okay. Så ni ska göra det.
Såna är vi på Bonnier News.
Bra, det är riktigt. För att Bonnier News gör gott, bra. Och Johan skulle, med vem skulle
och helt gå? Säkert Yle också om det skulle vara så.
Helt säkert.
Jag går lite faktiskt för mig själv, det där när du nämnde folk som är ute på promenad och plockar.
Det
fixar jag, de som springer och så plockar man lite, det kallas något. Ploggers eller något sånt.
Ja, det har någon namn, ja.
Bland gör jag
sånt. Det är din hobby, din moderna hobby. Mm.
Så du skulle vara där?
Ja.
Och Magnus skulle vara, jag ser när du är på väg härifrån.
Jag är på väg, jag blir inspirerad av Danske Bank som gjorde det här. Men som sagt, att jag har gjort det i Centralparken med mina kids, med just med sån klassgrej. Och det är ganska tillfredsställelse att få, speciellt från naturen. Jag tycker jag inte lika mycket från trottoaren, jag vet inte där vid kanten.
Det är tillfredsställande, men det är samtidigt nog hemskt frustrerande också när man ser hur mycket skit folk har slängt omkring sig.
Ja, men det lär ju barnen då. Och själva, för det är också vuxna, inte bara barn som kastar skräp.
Tror ni att, jag ställer en brutal fråga. Tror ni att barnen lär sig av det här, och vuxna? Jag tror att Danske Bank nu blir att nu kan jag aldrig mer kasta ett skräp.
Jag tror definitivt att några lär sig och ser otroligt mycket skräp. Att vem är det som kastar det här? Att nu får vi skärpa oss. Sen är det många som struntar i det, men...
Jag tror alla lär sig. Vi ska tro på mänskligheten.
Okej.
Man måste tro på mänskligheten. Hörni, nu har det visat sig att höken, ni vet fågeln, är mycket smartare än vad folk har trott.
Men har folk trott att den är dum?
Kanske folk har trott att den är medelsmart.
Jag vill också säga att det finns andra fåglar och kråkorna är hemskt smarta.
och måsarna. Eller de bara elaka, för du tycker inte om måsar.
Jag tycker inte om måsar i stan. Det ska vi inte gå in på nu.
Nej, det ska vi inte.
Men nu talar vi om höken.
Okej, så det har gjort en stor undersökning i USA. Och det är en kille som har märkt att höken alltså, samarbetar egentligen med det mänskliga samhället för att fånga sina sparvar eller vem den hoppar på. Så här. Höken är
ornitolog Londén.
Okej. Höken är ett träd där den har till exempel sitt bo då. Okej. Okay? Och bredvid finns en stor väg. Och sen blir det ibland när en fotgängare ska gå över gatan så stannar ju trafiken. Och det blir lång trafikkö. Och samtidigt finns det ett hus där de ofta äter picknick. Okej. Okay?
Höken eller någon annan?
Nej, det här familjen. En familj med människor. Och när de äter picknick så kommer det smulor omkring. Och då kommer de här, vi kallar dem då sparvar, fast de kanske inte var det. Så samlas sparvarna där. Och höken, lyssna, det här är ganska fascinerande. När höken är där, och när den hör ljudet från det här, när det pip, 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 och så blir det pip när man får gå över gatan. Förstår du, när fotgängare stannar trafiken. Så fattar höken, ah, nu är det bra tid att anfalla. För då flyger den längs marken i skydda av bilarna så att sparvarna inte ser. När det är rött ljus för bilarna flyger den i skydda av trafikstockningen och anfaller på de här sparvarna, tar en sparv och äter upp den.
Men det är lite som de här citymåsarna attackerar barn för att de vet att barn är slarviga.
Jo, men det där är mycket mindre med intelligens. Det här, alltså, det fattar ni så många steg i den strategin? Ja. Att vänta på trafikstockning, anfalla, och då ska den här picknicken, det som har varit där.
Men alltså, varför är vi förvånade? Så som världen ser ut nu så måste vi ju inse att både fåglar och djur är smartare än vi.
Ja.
Min 96-åriga, snabbt, min 96-åriga farbror berättade igår om en häst som de hade när han var liten, som var så smart så han spela att han var halt när han inte ville fara till ett visst ställe. Sen när de svängde om och for hem så då sprang han raskt till stallet.
Snyggt. Så, jag tror att Johan, du har rätt. De är helt enkelt smartare. Vet ni vad? Att eftersnack börjar vara slut för den här gången. Och jag vill bara igen säga de som kanske lyssnar att eftersnack kommer också att ta slut så där. Annars, vi har nu 4 program efter det här. Så att midsommar blir vårt sista program för att så här beslut har fattats här på Yle. Men vi kör hårt och ni får gärna e-posta oss på eftersnack@yle.fi eller gå in på facebook.com/eftersnack och tycka till om vad ni vill, så lovar jag att vi ska försöka svara. Jeanette Björkqvist, ska du ha en bra helg?
Nej, jag hoppas nog på att jag har
en riktigt
urussel helg, men jag hoppas alla andra har en jättebra helg.
Jag ska få till landet, vad ska Johan göra?
Jag hoppar på färjan nu tillsammans med min fru och så ska vi åka över, kanske äta något gott. Jag säger inte vilken färja, det finns många olika färjor.
Han ska få åka Sverigebåt.
Det finns 2 färjor till Sverige. Tre!
Ja.
Ta ett glas vin.
Ja.
Och jag avundas dig. Jag skulle nästan hellre fara dit än fara till landet, men i alla fall.
Okay.
Tack för mig, jag heter Magnus Lundén och då är vi tillbaka igen om en vecka. Och som sagt så kan ni e-posta på eftersnack@yle.fi. Ha det bra tills dess. Hej då!